My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag åkte till Kalmar för att föreläsa om edisk kultur.
Mm. Kalmar?
Mm. Och jag la upp någonting om det på min Instagram story. And right away reactions came in from two different camps that are supposedly the opposite of each other, but they are not really. So, right away en afghansk kille skrev till mig bla 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 någonting om att bränna Koranen bla 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 bla, och sen jag antar att du hade sålt din systers oskuld och mammas kön om du hade ett bra erbjudande att ta ställning till om du nu om de nu var olagligt med prostitution i Sverige, eller förlåt, du hade skickat dem på en resa till Tyskland där de skulle få utföra dessa handlingar. Du är kreativ ju. This is one side, one camp. And then a guy, he has like 9,000 followers or something like that på Twitter. Och jag skulle beskriva honom kanske som en rasnationalist. AFS vibbar. Han skriver så här. Hur många tror du att dessa killar är intresserade av att eliminera hederskultur i Sverige? Så han la upp min story, screenshot på min story, and saying that basically these people, the dark people, they are not really interested in att motarbeta hederskultur. But it's like really interesting because these two guys, they should be friends. They have a lot in common. That guy, without naming him, he often posts stuff on Twitter commenting on how Swedish women are lättklädda.
And Afghanen?
Like, nej, rasnationalisten. And how it's like shameful that he's shaming them that they are like, you know, not covering themselves enough. He should be friend with that Afghani guy. They would like each other. But they don't understand that. And then you have, so you have these two camps, and then you have Odalister, Mathen Odal. Hederskultur är bara en pytteliten minoritet. So I'm imagining like those three people. This is Sweden now. these three camps. A camp that basically trivializes what's going on, doesn't want to talk about cultural differences. Another camp is like among the immigrants that, yeah, don't tror på hedisk kultur and want to have like their way of life and traditions here in Sweden, and they get upset when somebody criticizes that. And you have the third camp, ras nationalister, that want everybody out, regardless of what their values are or whatever. It's like more based on like, yeah, skin color or whatever.
Förr var det ju mindre, förr kunde du bara placera alltså de här två extremisterna med AFA och NMR. Ja. Du vet, så båda hatar judar.
Fast de här grupperna om man beskriver ju alltid funnits.
Jo, jag vet, min poäng är att förr kunde du bara säga, ja men där är de.
Ja.
Men nu har det breddat ut sig mer.
There's more nuance.
Ja.
Breddningen har alltid funnits, men innan så klumpade man allt på högerkanten som en och samma sak.
Nu finns en mångfald.
Den fanns innan med, men jag tror att när mittfåran i debatten har flyttats lite mer högerut, om vi säger, eller mer liksom lite kritisk till allt postmodernt, då börjar också de här åsikterna komma närmare en själv, och då är det lättare att se skillnad på dem. Innan så var det ju, när någon sa att det där är vänsterextremt, och så kunde jag liksom titta lite närmare på det, så att det var en jävla skillnad mellan den ena vänstertomten och den andra vänstertomten. Men på lite håll så trodde jag de var exakt samma. Själva verket står de ganska långt ifrån varandra. Jag tror folk börjar upptäcka det nu på högerkanten, att det är inte alls så att alla som är, ja, kanske runt SD eller lite invandringskritiska, att de har exakt samma åsikter. Tvärtom, det kan vara en jävla ideologisk skillnad mellan människor där också. Men man har inte sett innan. Man börjar nog se det mer nu.
But I wonder how long will it take them to realize that actually those people on the far right have more in common with the conservative immigrants that came to Sweden.
Men jag fattar inte, vad har ådalisterna med de här två grupperna?
Well, they are saying that basically we should not generalize about people, we should not talk about cultural differences. Det är bara en liten grupp som bedriver hedisk kultur.
Ja.
And so on.
Men
so,
de har ingen koppling till.
No. But well, the three of them, they don't really have, like the three of them don't like each other. På ett sätt.
Det är som att så fort, är det inte så här religion bildas då? Så fort det blir kaos och dekadens så blir folk skiträdda. Och så försöker de kontrollera saker och ting. Kvinnor representerar kaos, för män blir förvirrade och kan inte styra sina tankar så fort de ser lite kvinnliga lår eller kroppsdelar. Muslimerna som är här, afghankillen, han har redan det här med sig.
He works in UNICEF and like what's it called? Afghanska kommittén.
Afghanistan kommittén.
Ja. Vad innebär det? Vad är det för något?
Nej, men det är en organisation
som stöttar hedisk kultur.
Nej, verkligen inte. Det är faktiskt en väldigt fin organisation.
Han jobbar där.
Ja, det finns alltid individer i organisationer som inte representerar organisationens grundvärderingar om mänskliga rättigheter.
Han kommer ut som ondalist.
Jag tror det finns.
Ja, men får jag bara säga, Svenska Afghanistan-kommittén är en organisation ideell som hjälper afghaner med utbildning och annat. Och det som är fint med det är att det är typ 99% är afghaner som jobbar där.
Det är de som bygger skolor i Afghanistan.
Exakt,
och grejer.
Okay. Exakt. Men okay. Hamid var ju med där.
Okej, okay, but helt ärligt. How many of these people who work there do you think have, like, you know, tror på hedersnormer och sånt?
Men det är väl klart att det är många som gör det, men det är också, hedersnormerna är ju fucking normer i de kulturerna.
Exakt. So ja. They are not like, well, yeah, but there are also like so to speak progressive people who come from these
fast
cultures.
Fast vänta, jo, och här får man visa på nyanser. Okay. De bygger ju skolor för de vill att tjejer ska gå i skolan. Okay. De vill att tjejer ska utbilda sig, bli vad fan de vill, följa sina drömmar. Men de vill bestämma att de ska gifta sig med. Man måste ta det steg för steg.
Nej, jag tror inte.
Vet du, jag håller med dig här faktiskt.
Tack, Ashkan.
Alltså, att bygga en skola för tjejer i Afghanistan, det är som radical progressive shit.
But you know, that's not something that basically only people who have ultra-conservative values can do.
Nej,
there are people who how about to support actually people who are progressive, because
du again, börjar inte med gratis tamponger på arbetsplatsen. Vänta, du börjar med skolan.
Jag förstår, but also again more nuance here. When sometimes when people talk about that, they totally ignore that there are, like in the Middle East and probably in Afghanistan, people who are progressive and liberal who don't really want to like live according to traditional norms and so on.
De progressiva hänger på nattklubbar med andra och
what the fuck?
Och tar och tar kokain och kolla på filmer.
Nej, det,
de vill inte ha med de konservativa att göra.
De vill inte ha med de konservativa.
Exakt, och de vill inte heller lägga sig. De vill bara leva sina liv som de västerländska.
Nej. Kanske i Afghanistan då, men in the Middle East there are people who are progressive, who want democracy, who want liberal values, and these are the people that should be supported. And they are not just like people who are hanging in nightclubs and like having sex and drinking.
Jag tycker
du
är
drinking.
Väldigt opragmatisk. Om det finns en grupp av vad ska man säga, traditionella afghaner som verkligen vill att kvinnor ska gå i skolan och de har, om de fixar en organisation för det, ska vi säga så här: nej, vad tycker ni om homosexuella? Jaha, ni tycker inte om dem, då får inte ni bygga den här skolan eller ha en organisation och stötta flickor som vill gå i skolan.
Well, you can give direct, I don't understand, why are they necessarily needed, these, like why is this guy who's here needed to build a school in Afghanistan?
Ja, jag säger inte att han ska, jag säger inte att han är en
people
bra person.
Like him, people
jag,
like him.
Jag säger att det finns många säkert i kommittén, nu generaliserar jag, men det finns säkert de som har traditionella värderingar men som inte går ut och trycker det på andra i Sverige eller på svenska samhället. De håller det för sig själva och sina döttrar.
Okej, så här. If really, like you are saying, that in Afghanistan there are no progressive people who want to work, who want to work. You're saying they are in the clubs and drinking and stuff. Who want to work? Who want to work for the benefit of society? If that's the case in Afghanistan, that's something else. If we really cannot find people who want to work for the betterment of society that have like more liberal or democratic values, is something else. But there are people like that in the Middle East, for example, and these are the people that who should be supported. I don't understand why that you have to support and give money to people.
Vad menar du med att de ska att they should be supported? Ska man, alltså, för att man ska veta att det är dem, då måste du veta exakt vad de tycker i ämne för ämne.
Måste du åsiktsregistrera dem?
Nej, inte nödvändigtvis. Like there are like activists, for example, and people who are known in these countries. I don't know about Afghanistan, but there are people who are famous activists in many of the countries in the Middle East. Who are very open about what they want. They are like working for democracy. People who like organizations whose activists like get locked up and so on. So there is.
Tänk dig att du är i en by i Afghanistan till exempel, och där bor det konservativa människor. Och så kommer Svenska Afghanistan-kommittén och säger: hej, vi vill bygga en skola för att era döttrar ska gå i skolan. Bara det kommer ju bli lite av en så här, man måste, du vet, förhandla och kämpa. Men om de här människorna i byn sen också är trygga med att okej, men ni verkar likna oss i andra frågor. Okej, vi kan lita på er. Men om de bara, okej, men ni vill bygga en skola, men ni är också väldigt progressiva på ett sätt som hotar vår by. Då kommer de inte vilja samarbeta med dem alls.
Men en prideparad kan man väl slänga in?
Jag tror att hela strategin kring Afghanistan är fel. Det är inte kvinnorna där som behöver lära sig läsa och skriva just nu. Utan, kolla, historiskt sett, varje gång väst har gått till så här nya stamsamhällen och hittat nya folkgrupper. Vet ni hur de har fått de här folkgrupperna att kollapsa? Genom att lära dem läsa och skriva. För det förstör hela hierarkin i deras kultur och system. Så på ytan, att lära sig läsa och skriva, det ser väldigt oskyldigt ut. Så här, kan jag få lära mig det här verktyget? Fan vad coolt. Men det fuckar upp deras samhällen totalt. De blir alkoholister, de börjar bråka, det blir kaos.
Jag älskar att de blir alkoholister.
Ja, men aboriginerna i Australien till exempel. Det är ju så här, drogmissbruk. Det är ett problem. Deras kultur går inte ihop med alfabet. Det fuckar upp all hierarki. Om man vill rädda Afghanistan, då ska man sätta upp skolor för talibanerna och utbilda skiten ur talibanerna. Ge det en, två generationer, du har förstört hela talibanregimen på en gång.
Vad ska du ge dem utbildning i?
Nej, de behöver bara lära sig läsa och skriva och så lär du dem byråkrati, så fuckar du upp hela systemet.
Kan, för kan inte Bacchabazi och apkoppor lösa problemet?
Nej, det kommer alltid vara några som överlever.
I'm imagining this about with the aboriginals, so like as soon as they learn how to read, like they get a book for the first time. Oh shit, what the fuck, I need a fucking drink.
Ja, för de tappar sin status i hierarkin, då krökar de istället.
Chang. Omar,
ja.
Du sa det att folk på som är väldigt konservativa svenskar har något gemensamt med de här...
Nej, inte något som är en viss konservativa... Eller,
ja, men du vet...
Reaktionära,
ja,
jag skulle beskriva dem.
Och det fanns något som hette Skampatrullen innan som Kristoffer Dullny höll på med på Twitter.
Ja. Jag tror att den killen också var inblandad.
Och Expo skrev ju en artikel här och det finns ju ett begrepp som de har lånat in från USA som kallas just vit sharia.
Mm. Och det, yeah, people who post like posters Islam is right about women.
Mm. Ja, men typ, alltså de är inte, de är själva, alltså de här, vad ska vi kalla dem, smygfascister eller vad vi nu ska använda för begrepp, jag vet inte vad de kallar sig själva, men de är ju själva medvetna om att de har en åsiktsgemenskap med väldigt starkt konservativa, reaktionära personer inom islam eller vad det nu kan vara, och de är helt fine med det.
Men varför vill de inte ha dem här i så fall?
Det är fel hudfärg.
Det är som...
Man respekterar dem liksom, att, ja, att de har hård play på kvinnor. Men ni har er kultur, ni har era grejer. Alltså man kan säga så här. ISIS... Vi kan dra en annan parallell. Jag ringde en gång till vad heter de, nassarna. Och intervjuade dem.
NMR.
Ja, det var det nog, va? Ja. Och så frågar de, okej, vi behöver inte tjabba om det här med antisemitism och att ni är hemska elakingar och allt det. Men vad vill ni ställa upp till valet om ni nu får parlamentarisk representation? Vilka frågor vill ni driva liksom? Hur kommer lokala kommuner märka skillnad? Ja, så berättar han olika saker. Och summa summarum av det var att det lät precis som Vänsterpartiet. Så sa jag det till dem, men det här låter precis som Vänsterpartiet.
På vilket sätt lät som Vänsterpartiet?
Bygga ut skola, mer offentlig sektor, höga skatter.
Aha. Höga skatter?
Ja, det vill de ha.
Vill det är fan, jag lämnar
de nationalsocialister.
Ja. Och då sa, ja, men vet du vad han sa? Klart. Då svarade han så här, ja, vi är precis som Vänsterpartiet. Skillnaden är att de är internationella socialister, vi är nationella socialister. Är ni med? Ja. De är socialister.
Jag vill gå på ett möte, ja, med dem.
Poängen är, och det roliga här är att tittar du på talibaner kontra ISIS. ISIS är internationella islamister medan talibanerna är mer nationella islamister.
De vill ha en emirat och vara i fred.
Ja.
På tal om det vi pratar om nu, i såna tider av kaos, då behöver man ju personer som vad ska man säga, som man själv uttrycker sig,
want to control the chaos.
Ja, bortom kaos, bort
ordning.
En fyr.
Precis, ja. Precis. Och det här är riktat till Ashkan. Jag skulle vilja att du förklarade vad det här betyder. Alltså symbolismen bakom en av mina förebilder i alla fall. Vad är det han försöker säga här som jag inte förstår?
I dreamed I saw my maternal grandmother sitting by the bank of a swimming pool, which was also a river. Her genital region was exposed dimly. It had the appearance of a thick mat of hair. She was stroking herself absent-mindedly. She walked over to me, with a handful of pubic hair compacted into something resembling a large artist's paintbrush. She pushed this at my face. I raised my arm several times to deflect her hand. Finally, unwilling to hurt her or interfere with her any further, I let her have her way. She stroked my face with the brush gently and said, like a child, "Isn't it soft?" I looked at her ruined face and said, "Yes, Grandma, soft."
Okay, Mr.
I just want to say, first of all, this sounds less like a dream and more like a mushroom trip.
Mm. Okej, någon har ju lagt till musiken där, så det är inte från hans...
Var det hans mormor?
Det är hans mormor. Ashkan, vad betyder det här?
jag tänker på någon sorts Oedipus-komplex där han vill ligga med sin mamma, men det är hans mormor.
Ja.
Så där går...
There is like granny porn.
Ja, jag vet.
Mm.
En annan fråga är...
Är det här nytt?
Ja, det fanns nya gammalt? Bok.
Aha.
Anna.
Ja, hans nya...
Är det säkert? Nej.
Jo, men det här...
Is it out of the book? No, I don't think
Nej,
so.
Nej, en av sina böcker.
Is it? Jag missade helt då. An old one, maybe, or?
Det kanske
är... Ja. Vad är det för grejer han käkar egentligen?
Mushrooms. Det är inte en dröm.
Alltså, det, alltså...
En annan fråga jag har är, varför tar man upp det här offentligt? Kan inte vissa saker bara vara hans egna...
It depends. Like, if it's in a book, that's a bit weird. But if it's like a spontaneous like video or something, I can think that he's like, he had like a, you know, a heroic mushroom trip. And then as soon as you come out from the trip, he wants to talk about it.
Heroic mushroom trip.
Ja, men det heter ju så.
Ja, heroic dose.
Ja, men vänta nu.
5 grams and up.
Han tar väl inte svamp? Really?
Ja, jag tror att han Jordan. Är det. Ja.
Jag tror att han är för kristen för det.
Are you saying that he's just into benzos?
Ja,
eller?
Ja, det är mer kristet. För man får det på recept.
Okay, he talks actually about psychedelics every now and then. And he talks positively about them.
Det här är vad jag tror. Jag tror att han blev känd exakt. Han var på rätt plats vid rätt tid. Där det var skitmånga som var förvirrade i sin vardag. Många män som var lost. Och så kom han och gör... popkultur av kristendom egentligen. Han gör kristendom jävligt hipp och sekulär. Och så blir han den här konträra rösten som går emot allt som verkar helt galet. Ja, men så här, överdriven transaktivism och grejer. Och så blir han som en fyr. Men vad många kanske inte fattar var att alltså, du kommer inte så långt med kristendomen idag. Den är inte rustad för att lösa de problem vi har idag. Så han kunde fånga upp vissa människor då. Men det är en väldigt begränsning på hur mycket han kan hjälpa de här människorna. Och så har han bara blivit en banal poppräst. Och nu så försöker han hålla kvar vid den här rollen som han har haft. Men han måste bara bli mer och mer extrem för att få folks uppmärksamhet.
Do you really think it's like... Actually, jag uppfattar honom som en väldigt genuin person.
Han är genuin. Jag tror inte han har ulterior motives.
Yeah, I don't think that he's like doing this as like, okay, how can I keep these people with me still and so on.
Fast omedvetet kan ju han göra.
Ja, kanske, but I think this is a vision that he had.
Har ni sett hans filmer där det är så här, message to Muslims? Ja, message to the CEO.
Jag har inte sett filmen.
Jag har sett dem. Det finns flera olika syn. De är också jättebanala. Jätte banala.
But actually they were received positively by the dark enlightenment Muslims, for example.
Ja, men
dark enlightenment
är det
Muslims.
Är det ett bra kvitto?
It's a kvitto.
Vänta lite.
Vänta lite. Som kvitto.
Vad är dark enlightenment Muslims?
Har du missat helt? Vi har pratat om det typ.
Ja, dark enlightenment har du pratat om, men dark enlightenment men, Muslims.
Yes, it's basically kind of like Muslims who have like Salafi values but are born or like raised in Europe and have integrated into the culture in a way, so they are very fluent in the language and have the same cultural references and things like that, but they still have they want to have their Salafi values. So they appeal to people who come from like European cultures on the far right because they can relate to each other. Okay, we have the same cultural references, you seem like and they are usually also like somewhat eloquent as well. Ja, det how they use the language.
Men det han säger är, jag har inte sett hela, men jag har sett vissa sekvenser. Ja, det är banalt, jag håller med, men det kanske är det som behövs om man ska prata med den gruppen. Lite banal budskap. Han säger i videon till de här muslimerna att sluta bråka med judarna. Typ. De är era vänner. Och sluta bråka med de kristna. Utan lägg bara ner det där.
Ja, och så läser han från en teleprompter.
Ja, men, det gör ju fan Obama och ja. Trump och alla de där också. Vad spelar det för roll?
Nej, men jag tror han har tappat sin... han har inte den rollen han hade en gång i tiden längre.
Det håller jag med om.
Ja.
But is that
man kan
really
inte
true?
Komma så mycket längre med kristendom.
But is that really true? I mean, like, empirically speaking, is his following decreasing than increasing? That I don't know.
Det handlar inte om det. Alltså, hans following kan fortsätta öka, för det finns väldigt många förvirrade människor. Men jag menar, när du kommer igenom hans material, det han bygger allting på, det är kristendom.
Ja.
Du kan inte lösa människor idags problem med kristendom.
Men he probably has the same like inställning som du har. Vatikanen har missförstått
bilden. Ja, men där är vi allierade på den punkten.
Men... so he's trying to build like some, he's appealing to people who want actually to have a new form of Christianity in a way. When he talks about things like, oh, God is truth or God is what's good and things like that, like just symbolism. So I don't know.
Det fanns en tid då jag kunde i konversationer med främlingar nämna Jordan B. Peterson för att göra en poäng. Den tiden är förbi.
Do you think? I don't know.
För min del kan jag inte göra det. Just för att en del saker han har gjort senaste tiden, som det här med hon Elliot Page.
Jaha, den.
Och så hon på omslaget av...
Vad har jag nu missat?
Han blev stängd från Twitter. Han vad var det?
Han kallade,
han?
Du vet när skådespelare...
Ja, jag har något tweet om att hon inte var snygg. Ja,
nej.
Det är en annan tweet. Jaha. Men det var någonting om Ellen Page som har bytt kön. Han fortsätter kalla henne för Ellen Page.
Det var inte det som var problemet. If we would steal man like his critics.
Men det andra han gjorde, det var ju den här kvinnan på Sports Illustrated, eller vad det heter.
Sports Illustrated.
Ja, det var en lite tjockare kvinna.
Just det.
Och han
just
sa
det.
Att hon inte är vacker och man kan inte tvinga på folk vad som är vackert.
Blev han avstängd för det?
Nej, han blev avstängd när han skrev så här. Remember when pride was a sin and Ellen Page just had her breast removed by a criminal physician. So he's like basically criticizing the pride movement, that this is sinful, and saying that, well, that she had like a könskorrigering or like criminal, I don't know, did she go through the whole thing? Anyway, so she removed her breast as like criminal and the physicians are criminal.
Jag undrar vad Michael Yüksel hade sagt om den här diskussionen liksom. Hade han hållit med Jordan Peterson om att pride och hela det här är kriminellt? Eller?
Han hade sagt, jag är ingen teolog.
And then han gäster Koranpodden.
Jag tänkte kanske AFS och Nyans kunde ha ett valtekniskt samarbete. De kanske har gemensam linje i många frågor.
Jag tror inte det. Jag tror de är längre ifrån varandra. Nyans är mer nyanserade än AFS. De skulle nog ha mer gemensamt med någon salafi-gruppering.
Alltså AFS?
Ja, inte Nyans.
How long do you guys think it will take? How many generations? Or what length of years would take for these two groups to fuse somewhat? Or it's like almost like getting two cats, two strange cats together and putting them together. They fight a little bit in the beginning, and then after a while they get used to each other. So if these like ultra-conservative Muslims, for example, remain in Europe generations to come, and then they preserved their ultra conservative reactionary values or whatever, won't these people who are on the far right be like, oh, hey, okay, let's be friends and like, you know, work against this decadence and liberal
men
values.
Men är inte det en långsiktig plan för många muslimer att efter några generationer ska man ta över? Alltså, jag har hört, när jag gick i skolan så var det en kille från Bosnien som är väldigt, väldigt så här ärkereaktionär och grejer. Vi hade diskussion om det här, sa till mig så här: Jean, du kommer få se oss här. Vi kommer ta över Europa. Vi kommer ta över Sverige. Jag bara, liksom, och nigga, please. Kom igen. Ni lever på bidrag. Ni är längst på botten. Vad ska ni göra? Ni har ingen makt överhuvudtaget. Sitta och skräna. Och, alltså så här, du vet, vi hade så här väldigt, vi känner ju varandra så vi är väldigt frispråkiga. Han bara, nej, du kommer få se, bla bla bla. Så det finns ju de som på helt oroligt tror detta.
Yeah,
men det kanske är en av hundra jag träffat.
I'm not entirely sure how like widely believed this hadith is, but there is a hadith that's saying that basically one day the Muslim will conquer Rome, and by Rome this is more interpreted as Europe.
Oh,
and I'm not so sure also, this is not necessarily something that's like really widespread among Muslims generally, but definitely among a group, a faction of Muslims, that in the end, it's like Allah's religion will dominate even over Europe. And this is another thing that people get confused a little bit, who say, okay, these people who come here, why do they come here if they hate the society and how things are? But these people, they think that all this is the land of Allah. So it's Allah who basically gave this prosperity to the people here, and they should have like a piece of it.
Islam kommer aldrig ta över Europa på samma sätt, av samma anledning som Jordan Peterson är in, kommer bli inaktuell.
Even if it develops.
Ja, för att både islam och kristendom kom till som ideologiska verktyg för att hjälpa människor som har blivit detribaliserade till att känna en större enhet, så du kan bygga en mänsklig organisation som är större än stammen. Det var de här religionerna löste för problem. Du har massa grupper av detribaliserade människor som behöver en större enhet. Vad som händer nu är att världen håller på att bli återtribaliserad tack vare elektronisk informationsmedia. Så då behöver du en religion som löser problemet, där människor som en gång blivit detribaliserade och sen förenade under en enda gud nu blir av med sin gud och blir detribaliserade. En sån religion har vi aldrig haft historiskt.
I get your point to some extent, but maybe also there could be a scenario where it could fill a function, especially now when we have more global tribes, so to speak, like religion can become.
Vi har inte en global tribe. Vi har en global village som består av massa olika tribes inte alls allierade.
Globalized tribes, or how would you call them? Tribes that basically they're not conformed to, like, confined to, like, national borders and so on. So why not religions like Abrahamic religions or Islam in a new form can become that? It can basic, because there is this view of the Ummah. It's like a global tribe in a sense. So yes, it detribalized, like, you know, people who are in Mecca and like Saudi Arabia and so on. But maybe it will you know, re-tribalize, but on a global scale.
För att det ska funka så måste de här kompromissa om saker, samarbeta med varandra. Jag tror det är den mänskliga psykologin som kommer vara i vägen för dem. Det kommer alltid finnas små skillnader, narcissism, som kommer göra att de hatar varandra.
Fast ingen av dem tillåter pluralism. Det är deras akilleshäl. Du kan inte ha en global village på 9 miljarder pers utan pluralism av beteenden, idéer, sätt att vilja leva
på. Så då kommer de att eliminera varandra.
Exakt. Så det kan bli en sista dödsryckning där islam får en resurgence. På samma sätt som revivals. På samma sätt som kristendom kommer förmodligen få det. Det är ju den rollen Peterson har spelat egentligen.
But actually this is also another interesting thing, because Islamic revival, a lot of people think that the Islamic revival was only one time. This happened like during the 70s and 80s, but this is totally wrong historically. Islamic revival is a recurring phenomenon. Happens all the time. And I think actually there can be a fertile ground for it to make maybe a last revival here in the West.
Kanske, men de kommer inte komma så långt, tror jag.
Nej, det tror jag inte.
Men vem
kan,
då?
Du kan inte bygga... Men vi har inte någonting historiskt att plocka ifrån. En religion som kan lösa problemet där du har skitmånga människor som ska bli återtribaliserade. Som har blivit av med sin gud och unity. Och ska hitta en unity. Och den unity måste tillåta pluralism.
Det är som att du kan ha en svart person och en vit person. Båda är uberrasistiska mot varandra. Men i den här fina rasismen så hittar de varandra. Alltså de respekterar varandra ömsesidigt. Men de kommer överens om att vi kan ta en kaffe, vi kan prata om saker och ting, men du håller det till din kant och jag håller det på min kant. Vi blandar inte ihop våra raser, men jag har respekt för dig och din kultur, men inte här.
Och det är den sorts pluralism vi kommer bli tvungna att acceptera. Det kommer inte bli någon kumbaya. Det kommer bli en pluralism där vi accepterar att okej, de där människorna där borta, de har rätt om sina rättigheter, bla bla. Vi kommer aldrig vara överens med dem. Och så får det vara så.
But why do you think so? Remember we were like when we were listening to Kings King of Kings.
Hardcore history.
Yeah, hardcore
fan,
history.
Vad fet
han är. I would say two things then. First, like, pluralism was not always the norm. Like if you take like the Assyrians, they were not into pluralism, and they collapsed in the end. But after after quite a long period, and you had like so many, like some people think sometimes like that there were like less languages before and less ethnic groups.
This is
not
fler.
The case
många,
at all. Like the Akkadians, they eliminated the Sumerians, they totally swallowed them into the language disappeared and everything. They absorbed them into like, they assimilated them totally into their culture. So many ethnic groups and cultures in the Near East totally disappeared and have been absorbed. Not just that they have been, they were still in the territory of the empire. No, they have become the Assyrians, for example. There's no difference anymore.
Yeah.
So they didn't accept pluralism, and one can say that this is perhaps what led them to collapse in the end, could be, but it took like quite a long period of time.
Men språk är jävligt intressant. Ta Indien. Jag tror de har 1500 språk i det landet.
Ja.
Visst? Det är någon sån här sjuk siffra.
Massa dialekter och sociolekter.
Och du har en enorm pluralism i sätt att leva på. Du ser olika kulturella skillnader över hela den här geografiska zonen. Samtidigt som de beter sig som någon sorts enhet på något sätt i alla fall. De är indier, men inuti begreppet indier så har de sin pluralism. Av språk, kulturella skillnader, olika statsskick. Om du kollar till exempel Kochin, det är socialism som råder där. Du ser fortfarande hammaren och skäran på väggarna och på affischer överallt i den regionen av Indien. Och de har eget skattesystem. Du ser inga uteliggare i den delen om du går runt där. Jag blev skitchockad när jag åkte från Bombay till Kochin. Det var inga uteliggare, ingen fattigdom. Alla hade i alla fall någonstans att bo. Det var generellt sett fattigt, men det var inte misär på samma sätt som Bombay. De är en liten kommunist-utopi mitt i den här skiten.
Okej, I get your
point.
Och
det är inte så mycket inbördeskrig inuti i Indien.
Okej, here where we disagree. So, like, I think there is a validity to your scenario, and maybe it could be the case that some kind of pluralism can lead to like more or like a longer that really the country or the society or whatever like takes longer time to collapse, but it could be the opposite, because I don't know how much you know about like current Indian politics and how society is functioning, but the Hindus and the Muslims, they are in conflict the whole fucking time. They hate each other, and like there's like conflict and like and the parties that are Hindu nationalists, and you cannot say that there is like it's kumbaya over there or that there is no tension. There is a lot of tension and a lot of territorial tensions when it comes to also like Kashmir and all these places. So one can make the argument that actually their lack of homogeneity is causing them to be less stable.
Fast vilka bygger värde i Indien? Är det de som anser sig tillhöra det indisk-hinduistiska arvet, eller är det de som tillhör det muslimska indiska? Vilka är det som sitter på alla bolagen i Indien? Det är pluralisterna. Tata Company. Det är Zoroaster.
Ja.
Det är parser. Så det här kanske kan tolkas fel, men är det inte islam som är problemet i Indien?
I don't know. I think quite from what I see.
För hinduerna bråkar inte med socialisterna i Kochin. Där funkar pluralismen. De är också hinduer för den delen. Vissa av dem.
But wouldn't you say that generally speaking, homogeneity leads to more stability than less stability?
Vad är stabilitet?
Well, the thing is here, if you have like a, we talked about this even when it comes to Afghanistan, that like that there's like so many ethnic groups that they are difficult for them to have like some kind of national sentiment or like att stå upp för någonting som är Afghanistan. They just like won't take care of their tribes, and then when they have like an enemy or something like this, every tribe is for their own. And I think it's difficult to build a national sentiment in such a like a ethnically diverse society, or like at least it's very difficult. I think, imagine if on the other hand it was like just one group that had more or less like the same values, the same way to to see the world and everything. They are it's much easier for them to like trust each other, samarbeta and all that, than if they had like, you know, if one kills a cow, the whole village tries to kill the man who killed the cow every time.
Men det är det som är mångfald, Omar.
Ja, men
det är en fin mångfald.
I Afghanistan?
Ja.
Är det?
Är det?
Ja. det är en fin...
This is why they really wanted to fight for the country, I guess.
Okej, de kanske inte kommer överens. Men mångfalden finns där.
Ja, den finns där, men...
Homogenitet funkar så länge du har ett informationsmonopol. Du kan inte ha informationsmonopol idag.
Det är därför vi har public service i Sverige.
Ja, men de försöker agera det. Hade vi faktiskt bara haft public service i Sverige och inte tillgång till någon annan information, då hade Sverige kulturellt sett varit mycket stabilare.
Mm.
Om alla läser exakt samma, alla får samma världsbild varje dag. Men det funkar bara när du har informationsmonopol.
Men om du går utanför dörren så upptäcker du ju att det inte stämmer.
Ja, precis. Den måste ju ha någon sorts korrespondens med din verklighet också. Mm. Alltså den fysiska verkligheten utanför hemmet.
Där spricker det.
Där spricker det idag, ja.
För Chang, tittar du på public service?
Eller lyssnar? Nej.
Du tittar inte på Aktuellt och sånt?
Jag gjorde innan, men jag har slutat med det.
Men jag fattar inte, varför?
Att information jag redan... Alltså vad de kommer ta upp. Det är lite som nyheter på lätt svenska, känns det som. Mm.
Eller nyheter idag.
Nyheter idag är ju bara för att jaga klick och lite så.
Jag älskar transparensen. Vet du vem jag känner som föraktar public service, men lyssnar på det i bilen, tittar på det hemma? Det är public service är igång i bakgrunden hela tiden.
Jens Lofis, Jens.
Ja. Han är alltid på P1. Alltid.
Why do you think that's the case?
Därför att han, om han ska granska någonting och förakta någonting, då vill han ha koll på vad de gör. Han vill vara uppdaterad hela tiden.
Ja, men jag har inte gjort det till min livsuppgift att bråka med public
service. Det har du faktiskt inte gjort. Det ska man ändå ge dig.
Jag har bara konstaterat att jag orkar inte. Nej. Det finns annat jag kan lägga mitt liv på.
Mm.
En annan grej jag tänkt på. Det här med att elektroniska medier gör att världen krymper. Och alla plötsligt inser att de är en del av en global village. Att allting händer överallt samtidigt hela tiden. Precis som för 20 000 år sedan. Du får reda på allt som har hänt så här. Pang, pang, pang. Du får notiser. Något som har hänt 40 mil härifrån. Pang. Du får tillgång till allting. Det blir en global village-känsla.
Jag hade en sån känsla igår. Ja. Det var så här, just nu var det så här två toppnyheter. Bianca och hennes kille har gjort slut. Bianca Ingrosso. Och under var det så här... De har två sönerna är häktade för mordet på sin mamma.
And I like that Bianca was the one on top.
Jag vet.
Ja, men där har du Global Village. Ja. Och så går du in på Messenger så ser du så här fem trådar så pratar folk om samma grejer. Om typ de notiserna. Och det gör att vi börjar bli mer tribal, rent omedvetet. Och en sak som är förbjudet i The Tribe, det är att du ska vara exceptionell. Du får inte sticka ut och tillskansa dig mer resurser än de andra. Och ja, men väldigt, det är väldigt jante.
Om du är ledare av triben får du.
Nej, du måste vara en väldigt ödmjuk ledare för att inte bli ihjälhuggen när du ligger på natten och sover. Du får inte vara en sån här asshole ledare.
Ja, men det är därför MeToo inte funkar, för att de hugger ihjäl varandra.
Det är det som jag börjar tänka på, att alla de här nya rörelserna, ja, med hela woke-etablissemanget till exempel, vad de egentligen innerst inne bygger på, det är ju anti-exceptionalism. Där alla ska vara lika. Och så fort någon sticker ut och är mycket duktigare än någon annan, pang, så hugger de den i ryggen.
Vadå, alla ska ha blivit metooade, men inte för mycket metooade?
Nej. Eller vänta, nu hänger inte jag med.
Jag menar, så om du är en metoo-grupp och du har blivit metooad, din metoo...
Alltså att du har blivit tafsad på?
Ja, exakt.
Aha, okay.
Det får ju inte vara mer offeraktigt än din grannens.
Exakt! MeToo. Om du har blivit våldtagen 40 gånger senaste veckan, då får du mer attention.
Ja, då blir du utslängd från gruppen.
Då blir du utslängd.
Gör de det?
Så, ja, men Cissi Wallin är inte en del av det där längre.
Yeah, but I think in her case it has to do... She's
hon blev being, för exceptionell.
Yeah, I think she's more blasphemous for them.
Ja, men hon blev också mer exceptionell än de andra. Hon fick sin egen kolumn på Expressen och växte och blev stor.
I think it has more to do with like that she basically blasphemed against what they stand for. Like I think they didn't have a problem.
Ja, hon
with
blev
like
exceptionell. Hon började tänka själv.
Ja,
hon stack ut.
Ja, but I think more like when it comes to the values of that religion rather than that she has had a higher status in that religion, if
hon
you know what I mean.
Hon tycker fortfarande att the movement är väldigt viktigt. Hon skulle ju, hon har inte ändrat sig kring
hon har ändrat sig, till exempel, jag vet inte om du följer henne på Twitter, på Instagram. Hon kritiserar ofta like this whole thing about cancel culture, about men, like the restriction of speech.
Ja,
she's against like the whole trans.
Sure, men ja, det har ingenting att göra, eller så här. Det är klart att det går hand i hand med MeToo-rörelsen, men hon skulle tycka exakt likadant med en annan kvinna kring samtyckeslagen och om hur män ska approacha kvinnor och bla bla, allt det där.
But it's dogmatism, she has to think like them in every aspect.
Exakt, så då har hon blivit sin egen genom att hon tycker lite annorlunda i andra frågor.
I agree, but it doesn't have to do with her status. Like for example, if she believed exactly in the same ideas and like she was against, like she was for cancel culture, she was like against free speech, she was like for the trans movement and so on, and but has a very high status, they would still regard her as a prophet.
Jag tror inte det. För att de här människorna söker sig till mediokritet. Du måste vara medioker för att vara en del av den här amöbösa sörjan.
Plus att ju gruppering, mer självständig du blir, ju mer hotar ju du triben.
I have some regret about missing something in the conversation with Lindström.
Mm-hmm.
I really wanted to talk about with him about the Bronze Age collapse. It's like a very interesting thing that we should have really talked about then. Do you know about how the Bronze Age collapsed?
No? Hur många teorier finns det?
Exakt. Nobody knows. It was around like maybe 1200 something that was the end of the Bronze Age, and in specifically in the Near East, like in Egypt and the Mediterranean cultures. And they are theorizing that it was an invasion. This is one of the main theories. An invasion by immigrants called the Sea Peoples, that suddenly they invaded by boats the whole region and led to the collapse of these these empires.
Varför pratar inte SD om det här? Varför gör inte de reklamer om bronstiden?
And one of the theories that basically these immigrants, they were fleeing klimatförändring. That they were forced from where they were living, and they had to like invade the countries on the Mediterranean. And one of these groups is called the Shardana or the Sherden. And they are documented in Ramses II, carvings and stuff. I like that there is one quote from the time of Ramses. The unruly Sherden, whom no one had ever known how to combat, they came boldly, sailing in their warship from the midst of the sea, none being able to withstand them. They basically invaded all these places, but the Egyptians, they were a bit smart. Some of these waves, they were defeated by the Egyptians, and they thought that they are two good warriors. They incorporated them into their armies. I'm trying to like imagine a scenario with the Egyptians. All right, you seem to be good fighters. Come with us. We go down to Ethiopia, we go to Nubia, Sudan. Do you like goats? We take their goats. Women, we take their women. Their cows, their gold.
Det var ju så jag och Ilan blev vänner.
Did he try to invade you? What happened?
Nej, men jag hade bråk med en anställd som tyckte han skulle ha mer lön än vad jag tyckte han skulle ha. Och då googlade han så här juridisk hjälp och skickade jurist på mig, och då hittade han Ilan. Ilan jagade mig hela tiden på att försöka klämma mig på till månadslön. Men jag vägrade av princip. För jag tyckte redan jag hade betalt mer än tillräckligt. Och så märkte jag att den där Ilan, han ger sig fan aldrig ihärdig jävel till att hålla på alla jävla sätt och vis.
Då anlitar du honom.
Ja, så nästa gång jag tänkte att jag behöver någon jurist, så är det ju Ilan jag ringer. Han ger ju sig aldrig. Han lyckas aldrig skinna mig på några pengar. Men gudarna ska veta han försökte. Och det såg ju jag som fan, det är en sån kille jag behöver nästa gång själv ju.
Mm. Nästa gång vi bjuder in Ilan, då vill jag prata med honom om hur det är att ha dig som arbetsgivare.
Fast formellt är det tvärtom. Eller nej, jag vet inte vem som... Alltså jag är ju inte arbetsgivare åt honom egentligen. Vi är ju bägge delägare. Mm. Så vi är ju jämsida, som man säger, rent formellt.
Men okej, okay, sea people, så vad hände sen?
Well, basically all these empires like collapsed, but nobody knows why. But you had an, I thought later on that maybe it had to do with like some people saying that it had to do with like advancement that led to the disappearance of the war chariot, for example, and that that they kind of like moved into more like iron tools and so on that changed what you call as a medium then,
yes.
Ashkan. And then basically the establishment collapsed, this one theory.
Ja, för varje gång det blir så här, åh, vi hade massa riken, det gick bra för dem, sen plötsligt kom det ett folk och ingen vet vilka de är, och så invaderar de och så gick allting under. Jag blir lite skeptisk. För det är inte som att, okej, okay, Egypten, de var ju en del av den här Bronze Age Collapse, korrekt?
Ja.
Okej. Okay. Har Egypten tidigare haft utmaningen att andra tribes försöker invadera dem?
Ja.
Ja, de har kunnat stävja det.
But it was a bit difficult. It was at times it was touch and go.
Jo, men det är inte
like they had like the Hyksos, and they are tribal people that kind of invaded Egypt, and they actually ruled for a while. They defeated the Egyptians and ruled Egypt for a while. And it was like with difficulty they managed in the end to take over again.
Mm.
The Egyptians.
Men kolla, alla mänskliga system kommer ha sin makt för att det finns en viss balans mellan olika medier, right? Och då ska man inte bara tänka tidningar och tv som medie, utan allting som informerar någonting är ett medie. Det betyder att en yxa är också ett medium. För att en yxa informerar ett träd in form, sätter
or a
i
face.
Or a face. Den, jag kan informera ditt ansikte till att inte se ut som Omar. In form, att göra i form. Det är vad information betyder. Mm. Så en yxa kan informera ett träd till att bli en stol eller en båt eller vad fan det nu är. Så en yxa är ett informationsmedium. På samma sätt som innehållet i en tidning kan informera mina tankar till att agera på ett annat sätt. Right? Så, om du har ett samhälle med olika medier, det kan vara information, det kan vara text och böcker, det kan vara yxor, det kan vara häst och vagn, det kan vara alla möjliga sorters medier som är i någon sorts balans. Kommer det in ett media som är nytt och rubbar den här balansen, så kommer det leda till störningar i det här systemet, ibland till och med kollaps. Till exempel det svenska medialandskapet. Det var en ganska stabil maktstruktur tills internet kom, korrekt? För det ändrar dynamiken i hur människor blir informerade. Folk blev informerade till att vilja ha ett fast jobb i 60 år utan att göra någon sorts förändring i sin karriär, så att de kan få en fet pension och sen leva med Volvo, Villa, Vove. Det är liksom den svenska drömmen.
Men är inte den bra då?
Den var bra då och den är bra nu, kanske nostalgiskt sett, men det är ju människor idag som inte söker sig till det längre.
But what's the new system then?
Det vet vi inte, det är under utformning.
Men om du... inte det du har pratat om, det här med självförverkligande?
Ja, exakt. För om du tittar på så här millennials, eller vad heter nästa? Gen Z eller vad de heter. De som är födda år 2000 och framåt eller vad det nu är.
Gen Z.
Ja, då, många...
Vi är millennials.
Vad sa du?
Vi är millennials.
Vi är millennials, ja. Ja. Men man börjar tänka annorlunda. Man vill inte kanske leva på det sättet. Man vill vara en nomad och göra det och massa andra. Whatever. Men då tänker jag på de här sea peoples. The Bronze Age Collapse. När börjar den här Sea People Bronze Age Collapse? Det är ungefär 1200 före Kristus, korrekt?
Ja.
Mellan 1200 och 1150 någonting. När börjar Egypten gå in i sin Iron Age? 1200 före Kristus.
Vadå? Kommer inte ihåg.
Ungefär 1200 före Kristus börjar Egypten gå mot en Iron Age. Det är inte så att järn kommer att ta över allting. Men de börjar använda järn mer och mer från och med då. Och det är samma sak idag. Om jag går till någon liten stam någonstans i Amazonerna som har stenyxor och så ger de järnyxor, så kommer jag fucka upp hela deras system. För att de har byggt en kultur och en tradition och en religion och en hierarki som bygger på att de måste kunna använda stenyxor för att kunna få sitt samhälle att funka. För att använda en stenyxa behöver du vara stark. Du tror att männen kommer få en mycket högre status i det samhället. Och du kommer bygga kulter och din religion kommer ha mycket styrka involverat etc. För du vill hylla den som kan hantera en stenyxa.
Vad tror du hade fuckat upp deras civilisation mer?
Nej, men om jag ger en järnyxa till den stammen, då kan en unge hugga i ett träd. Ja, för järnyxan är så jävla vass.
Men vad hade fuckat upp mer om du gav dem en järnyxa eller internet och bredband?
Ja, men eller om jag lär dem alfabetet. För att om jag lär dem alfabetet, då är det inte råstyrka längre som kanske är den mest värdefulla tillgången. Utan med alfabet och byråkrati kanske de kan hitta ett nytt sätt att styra
you
samhället.
You have to reorganize the hierarchy.
Du ändrar det. Så om du introducerar järn till Egypten som har byggt hela sin maktstruktur, där stenyxan eller där icke-järnverktyg har varit väldigt instrumentella, och så upptäcker de järn plötsligt, så fuckar du upp hela.
Ja, no, but it's even like it's even more potent if both happen at the same time, because I see that Ramses II, he died in 1213. So like the invasion, the waves of the invasion were right before, and the Iron Age started at around 1200. And imagine if these people who are the ones who introduced iron to the region.
Det kan mycket väl vara så också.
They came with iron weapons and stuff.
Ja, och de kanske stävjade första attacken och så bara shit vilka feta yxor de har. Mm. De har järn. Sen bara, hej, Abdullah, han hittade en järnberg där borta. Vi borde gå och mina det där
järnberg. Järnberg. Ja.
Does this work on cows?
Good. Du vet, så börjar de experimentera och säger, shit, Abdullah, han kan fan stycka 7 kor och hugga ner 3 träd på 2 timmar. Medans, vad har ni för namn i Egypten? Medans Omar här borta har stått med sin stenyxa i 2 månader. Och så kommer Abdullah och börjar utmana makten. Right? Så då försvagar du samhället inifrån och då blir invasionen av de här så kallade sjöfolken plötsligt ett problem. Mm. Det är därför jag säger att Rom föll på grund av att de fick brist på papyrus. För du kan inte upprätthålla en byråkrati och ha koll på alla dina militära enheter över långa avstånd om du inte har papyrus. För det är ett informationsmedium som väger väldigt lite, du kan transportera.
Men hade de bara haft 4G istället så hade det varit löst.
Did you guys read the Satanic Verses, by the way? The book?
Nej det här är...
Nej. Inte heller, but I just like studied or like read the summary, which is a bit blasphemous, but like lagom blasphemous, I would say.
Lagom blasphemous. Vad går gränsen för dig?
För mig, bränna Koranen. Men but I think a lot of people, they don't really know the background of the story and why this is so blasphemous with the satanic verses and what are the satanic verses really. I did like some opinion poll on my Instagram, and like almost 90% of people, they have no idea. So the satanic verses tell something that's super controversial in Islam historically and theologically.
Vänta, är det Salman Rushdie som har myntat hela det begreppet, eller
nej,
är
nej,
ett
nej,
känt
nej,
begrepp?
Ja, oh, det är känt begrepp
som han har populariserat.
Yes. Aha. Yes, exactly. This is it was, I think, by orientalist in the 19th century som myntade det begreppet satanic verses. In Islam it's more known like as the crane verses or the crane story.
Crane
It's a,
alltså som kran?
Nej, the bird.
Aha, okej.
Vad heter den på svenska? Tan?
Krana? Nej.
Jag vet inte. Men okej, det är någon fågel.
Yeah. And this, the cranes are what the people in Mecca used to call their gods. And one thing that people don't know also, that people in Mecca actually, they don't trodde på Allah.
Vänta, folk i Mecca
trodde på Allah.
Ja. Det är väl inget konstigt.
Before Islam.
Aha. Ja. Okej.
Okay. And för att Allah är Gud.
Yes. No, actually, even the name. The thing is, they use these like pagan statues or pagan gods more as brokers. They ask them to intercede for their sake with Allah. They don't speak to Allah directly. So there were like 3 main gods called Alat, Manat, Al-Uzza. These were the basically the, we can call them the minor gods of Mecca. So the people of Mecca went to these gods to ask them for that they go up and ask Allah for favors. And this is why they call them for crane, the crane bird, as in like they
so
float
de
in the...
Mäklare, Guds
yes,
mäklare.
Yes, broker, yeah, okay, yeah okay, something okay. like that.
vad tog de i avgift?
Courtage.
Well, they used to sacrifice stuff for them, yes. They
för did. Mäklarna?
Ja, they did. Sacrifice like, you know, boskap. So that they go to God and talk to him.
Mm. Ser, de var rättvisa. Även om alla inte var med i bilden än.
So what happened is like this. In the beginning of Islam, Muhammad was in a very weak position in Mecca. Because he started to say that there's, I have this new religion, God spoke to me and so on, even though in the beginning, actually, he thought that he was mad. It was his wife that convinced him that it was the angels that are speaking to him. But anyways, so, and the people in Mecca, they were really against what Muhammad is saying. And Muhammad was, he had this like very strong desire that his family, relatives, his tribe goes into Islam. And there was one day when Muhammad and the Muslims, the minority, who were praying in Mecca, something happened that made the infidels of Mecca pray with the Muslims at the same time. So there was this this an incident that basically everybody in the Muslim world is in agreement that it happened.
Så vänta, the infidels, det är de som ber till de här fåglarna.
Yes, fåglarna. Ja. Ja ja.
Så det är fågelmuslimerna.
The pagans. Yes.
Okej, fågelpaganerna.
Yes.
Och så har du en sekt som ska bli vad vi idag kallar för muslimer.
Exactly. That Muhammad is okay. Like
så fåglar
for.
Infidels och så har du Muhammad och hans folk.
The Muslims, yes. Okay. Then all of them they started praying with each other and one incident. And then, in the early history of Islam, it says that what happened is as follows. While Muhammad is reciting the Quran, he put in verses that praises the gods of Mecca, the birds. And he said something like, I can't remember the exact verses, but basically, have you seen Alat wa Manat wa Uzza? They are the high flying cranes and their intercession should be sought. And basically in the early history of Islam and the interpretations of what was happened, they said that this is what made the kuffar of Mecca to pray with Muhammad at the same time. They prostrated with him and they performed prayer together.
Så han gjorde en shout out till fågelmänniskorna.
Exakt.
Han bara, to my bird people over here. Och sen kom de bara, hey man, what's up?
Exactly.
Med lägst courtage av alla.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. De har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tack, min vän.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly.
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.